Vi ska idag fortsätta med det som Stanley började förra veckan, det temat En Gud som vill mig väl. Och hans undervisning finns ju på nätet, så han inte hört den, eller om ni kommer ihåg vad han berättar och undervisar om då, så kan ni gå till Daniels hemsida och lyssna på den en gång till. Det var mycket gott, mycket bibelförankrat och bra i den undervisningen. Vi ska ha en annan vinkel på det hela idag. Helt samma tema, men för att jag förstår det från en annan synvinkel kanske. Jag kommer stanna i ett kapitel ganska långt, så börjar med det här. Men frågan vi ska ställa oss är helt enkelt, hurdan är din Gud? Kanske inte bara din uppfattning om Gud, utan människors uppfattning om Gud. Jag menar, Gud är ju som han är. Det spelar ingen roll vad vi tycker om honom, eller vad vi anser om honom, eller vad vi tror om honom. Han är ändå den han är, eller hur? Men vi människor har säkert alla vår egen unika uppfattning om hur han är. Och varifrån har vi fått den uppfattningen? Det kan vi inte fundera på här i början av predikan. Alltså, varifrån kommer din uppfattning om Gud? Hur har den liksom kommit till dig? Vi föds ju inte med någon uppfattning om Gud egentligen, eller hur? Utan den kommer så småningom med årens lopp. Har man suttit mycket i en kyrka som den här, så har man naturligtvis fått en hel del undervisning från Bibeln om Gud. Det har hjälpt en att bilda en viss sorts uppfattning om Gud. Men vi vet också att sippaborna och människor i allmänhet har också uppfattningar om Gud. Och det kan vara väldigt olika. Och talar sen om andra religioner och andra länder och sammanhang, så finns det väldigt många olika uppfattningar om Gud. Och det gjordes en undersökning här i USA för några år sedan. Jag tycker det är lite intressant nämligen. Man frågade drygt 1700 amerikaner om hur den uppfattning om Gud de har. Hur den Gud är för dem. I Amerika så har man ju så här på sina sedlar så det, in God we trust. Vi litar, vi förtröstar på Gud. Det var en sån stark tanke som de första pionjärerna då som byggde upp USA för hundratals år sedan. De trodde på Gud och de litade på att Gud skulle hjälpa dem att bygga upp landet. Och de ville sätta det riktigt så här så att alla som de gjorde business så skulle de också ha med Gud i det sammanhanget. Det är en bra tanke i för sig. Men hur är det deras Gud som de tänker att de litar på eller som de på något vis har ett förhållande till eller har uppfattning om? Okej, de frågar alltså, hur det var det många frågor förstås, och så kunde de ut det här då få fram fyra olika sätt hur man betraktar Gud, hur man har uppfattning om Gud. Och det är väldigt förvånande grejer, men det är ganska belysande i alla fall, att så här uppfattar många människor Gud. Och det är många som uppfattar Gud som en auktoritär Gud. De säger, så här ska ni göra, och gör ni inte så här så får ni ett straff. Det är ganska många som uppfattar Gud på det sättet. Och det finns kyrkor där den där tanken är väldigt stark på något sätt. Och jag vet att man har klart att vilka kyrkor har med den här typen av utspel som man har förmedlat och praktiserat en livsstil och ett sätt att tänka som just motsvarar en sån bild på Gud. Där Gud nog är väldigt nära på sätt och vis och han kollar allt och han på något vis reagerar på om vi gör något fel så får vi på fingrarna genast eller någonting annat. Det är lite den typen av gudsbild. Sen har man en annan syn också som kom fram här. Som vi tror att Gud är kritisk mot oss. Han tycker inte riktigt om vad vi sysslar med, men han bryr sig ändå inte så mycket om det. Han är liksom på lite avstånd och liksom, inte bra det där. Men han hjälper oss inte, han blandar sig inte i det där, utan han bara tycker lite illa om det. Vad vi gör, för vi motsvarar inte hans förväntningar, så uppfattar man Gud. Och sen finns det någon som då, där Gud är väldigt långt bort, han är en avlägsen sak. Han finns liksom inte här, han är någon som långt borta. Och han blandar sig inte egentligen heller i vad vi sysslar med, han är ganska likgiltig. Det är sådant Gud har många amerikaner. Antagligen finns det en finländare som har en liknande uppfattning om Gud. Om han överhuvudtaget finns, det är det här till hans att tro att han inte alls finns, för han känns ändå så avlägsen och han verkar så frånvarande, så kanske han inte alls finns. Det är ganska lätt steg att bli ateist, igen när man börjar i den änden att du utredande från början. Är långt borta och han bryr sig inte om oss och han liksom är ganska likgiltig om människans öde. Och så finns det en fjärde grupp som tror att Gud är välvilligt inställd till oss. Så han är en aktiv del av vårt liv och han välsignar oss. Jag hoppas att vi idag kan välja att föra till den gruppen av människor som uppfattar Gud på det sättet. Att Gud är närvarande och han vill oss väl. Men låt oss gå tillbaka in till det här hur du har fått din gudsbild. Varifrån har den kommit? Du går lite i din bakgrund. En del får det liksom med moderskap, en slags barnatro och uppfattning om hur man får höra och hur man får bibelberättelser. Och man bildar sig en uppfattning av det där. Sen under ungdomstiden så gör man upplevelser kanske tillsammans med andra. Och det formar ens gudsbild. Beroende på vilket sammanhang man är. Sen när man blir vuxen, 20 plus, så brottas man och prövas man i sin tro naturligtvis. Den prövas i verkligheten när man ska stå på egna ben. Det är ett väldigt viktigt skede i människans liv. Och tyvärr är det ett skede där många förlorar sin tro. Därför att de inte får den riktigt att landa i verkligheten som man upplever att man lever. Sen tror jag också så här att det talar om Gud, att han är vår far. Så är det oundvikligt att vi också så jag kopplar ihop det med vår egen far och vår upplevelse av far. Jag tror att ganska många som inte har upplevt sig av Gud så där riktigt, hur ska man säga, personligen, utan mera har hört om Gud, kopplar också ihop sin egen faders upplevelse med gudsbilden. Sådan min far är, sådan är en far, alltså är Gud som min far också, lik den bilden av far som jag har. Och en del av det vuxna livet, ska jag påstå, handlar sedan om att så att säga vaska fram en genuin gudsbild som Bibeln talar om, som inte är färgad av min vanliga upplevelse av tillvaron, inte av min egen familjesituations liksom bidrag till den här bilden, eller min brottningskamp liksom i vuxen ålder med livet. Utan som på något sätt jag kommer tillbaka till, vad säger Bibeln om Gud egentligen? Hur har Gud uppenbarat sig på riktigt här i världen och i historien? Medan du funderar på det här, varifrån din bild riktigt har byggts upp, vad som är på något vis din egen konstruktion och vad är någonting som faktiskt vi kan hitta och stöd för i Bibeln, så ska vi titta lite på Johannes 13. Den bilden som jag undrar, vad har den här med någonting att göra? Den bilden som jag har på skärmen här, det visar alltså från kvällen nära innan påsk där när Jesus är tillsammans med sina lärjungar och så gör han någonting väldigt överraskande. Och vad är han gör? Det är lite dunkel bild här, de har inte så mycket bra belysning så det blir så mörk bild också. Ingen blixtlampa. Men han står på knä och det är ett fat med vatten på golvet och så har han en duk i handen och så tvättar han en av lärjungarnas fötter medan de andra förundrat ser på. Vi ska läsa den här storyn för den tycker jag är så bra. Och den, eftersom vi nu jobbar med att försöka få reda på vad är egentligen, hur har Gud uppenbarat sig? På vilket sätt han visar vem han är och hur han är? Och då vet vi att han först och främst och störst och mest har uppenbarat sig hur han är genom Jesus Kristus. I själva verket så kan man säga så här, att glöm egentligen det mesta allt annat har hört om Gud och se hur Jesus är. Då får du den bästa uppfattningen om hur Gud är. För allt det andra är lite mixat och blandat med allt möjligt annat, tror jag, mänsklig begränsning och så här. Men Jesus, han uppenbarar fadern på ett sätt som ingen annan har gjort, varken före eller efter. Johannes evangeliums 13 kapitel. Lyssna här på den här storyn. Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att stunden hade kommit och han skulle lämna denna värld och gå till fadern. Han hade älskat sina egna här i världen och han älskade dem in i det sista. De åt kvällsmål och djävulen hade redan ingett Judas Simon Iskariots son den tanken att han skulle förråda. Jesus visste att Fadern hade gett allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och skulle gå till Gud. Han reste sig från bordet, la av sig manteln och tog en linneduk och band den om sig. Sedan hällde han vatten i ett fat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med linneduken som han bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sa denne till honom: Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade: Vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram ska du förstå det. Petrus sa: Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Jesus svarade: Om jag inte tvättar dig har du ingen del i mig. Simon Petrus sa: Herre, inte bara mina fötter utan också mina händer och mitt huvud. Jesus svarade: Den som har badat behöver sen bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren. Så är också ni rena, dock inte alla. Han visste vem som skulle förråda honom. Därför sa han att inte alla var rena. När han nu hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sa han till dem: Förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det är rätt att det är jag. Om jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Amen, amen, säger jag er, tjänar ni inte mer för mer än sin herre, och gudbärar ni inte för mer än den som är sänd honom. När ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det. Hurdan är din Gud? Sådan är min Gud. Jesus han demonstrerar hur han Gud var i väldigt praktisk väg, i handling. Han inte bara pratar bra, det gjorde han också naturligtvis. Han inte bara sa åt andra hur de skulle göra. När han gjorde det själv, han visade hurdan Gud är. Och då gjorde han så att han tvättade sina fötter. Det här med tvätta fötter, det är ju en ganska rolig grej. Vi praktiserar inte det konkret. Jag ibland funderar, borde vi göra det? Det är många kyrkor som faktiskt har gjort det här till ett sakrament till och med. Precis som nattvarden. Det här hände ju faktiskt just före nattvarden. Så det finns en del, adventister till exempel, erbjuder möjlighet att tvätta varandras fötter före de går till nattvarden. Minst det ibland. Det finns andra kyrkor som gör det på annat vis. Man gör det till en liten sån här ritual. Jag kan tänka mig att en del lägger in lite väl mycket i det. Av det magiska art att det har något betydelse för frälsningen. Men det tror ju inte jag. Jag tror att Jesus är den stora pedagogen, den stora läraren som kan undervisa genom konkret demonstration. Så det har flera betydelser. En konkret betydelse. Naturligtvis finns det också i det här. Vem var det som tvättade fötterna på den här tiden? Det här var hemskt vanligt. Man gick barfota i sandaler på sandiga vägar. Allas fötter var dammiga, eller hur? Nu har vi strumpor och skor och vit snö, så vi blir inte dammiga på fötterna som de blev. Men på den tiden var det självklart att allas fötter var dammiga. Och det hörde till vanlig artighet och gästfrihets- eller gästvänlighetsuttryck. När man kom till ett hus, det första som värden sa, han sa: Välkommen in, giv att du kommer på kaffe eller vad de skulle bjuda. Och så det där han sa: Låt mig tvätta dina fötter. Jag har min tjänare här som har förberett fotvagningen. För det första man gjorde, man kom in i ett hus, att man tvättade fötterna på varandra. Eller på gästen speciellt. Man visste både heder och omsorg. Och så kanske man ville ha allt det han hade trampat in i heller. Det är svärden. Så ville man kanske ha in i vardagsrummet. Kanske fanns det en praktisk grej också. Husmor tyckte att det här karen har försiktiga fötter, så det är bäst att tvätta dem först. Så det var en ganska sådär vardaglig grej som både uttryckte hygientänkande och så var det också ett bevis på att man liksom visar aktivt. Jesus faktiskt han tog upp det här i ett annat sammanhang när han var hos Simon, tror jag. En rik man som hade bjudit på fest. Och så kommer ni ihåg att i det sammanhanget så var det en kvinna som grät över Jesus fötter så de blev våta. Och så torkade hon hans fötter med sitt hår. Så säger han till Simon, när Simon blev förnärmad på den här kvinnan som gjorde sådana saker med Jesu fötter. så säger Jesus åt Simon att du, när du bjöd in mig hit, så ordnar du med någon fortfarande. Du får inte alls visa ingen aktning och artighet mot mig. Men den här kvinnan, hon har inte upprört att få mina fötter med sina tur. Så det var en kärlekshandling, det var en att visa liksom att jag respekterar dig, jag vill dig väl, helt enkelt. Men det var inte så ofta som de stora herrarna tvättade tjänarnas fötter, naturligtvis. Det var ju därför de här lärjungarna blev så förvånade. Men inte ska du tvätta våra fötter, det är ju vi som ska tvätta dina fötter, för du är ju vår herre och mästare. Så tänkte man ju naturligtvis, det som var lite mindre skulle tjäna det som var lite större i samhället. Och de hade, som Jesus säger också, med rätta betraktat honom som herre och mästare. Så han bekräftar nog att det var nog så det var. Men ändå, som herre och mästare, så gjorde han någonting med dem som de inte hade väntat sig. Så frågar han sig, förstår ni vad jag har gjort med er? Okej. Det där med att tvätta konkret borde vi göra någon på en sommarkväll. När alla går barfota i sina sandaler så borde vi egentligen ordna och förbereda. Man kan ju komma till kyrkan bara och börja klä av sig så allt för mycket på fötterna här i Finland på vintern. En sommarkväll skulle vi kunna ordna en nattvardsgudstjänst med fotvagning. Då skulle du få uppleva att hur det är att tvätta någon annans fötter. Och hur skulle det vara att någon skulle tvätta dina fötter? När har du senast tvättat någons fötter? Eller när har dina fötter blivit tvättade av någon annan? Det kan hända att det är en ganska stark symbolik i vår relation, eller hur? Vad händer? Kan vi bara föreställa det här? Vad händer om någon tvättar? Om du låter någon tvätta dina fötter? Det kan sätta igång alla möjliga tankar. Det hör känslor. Och att du skulle böja knä framför någon annan och tvätta dina fötter, det har ett starkt budskap om ödmjukhet och en vilja om annan väg att visa omsorg. Vi borde kanske praktisera det någon gång. All right. Men jag tror också att i den här händelsen, handlingen som Jesus gjorde, han tvättade om, det har betydelse för oss relationellt. Vi kan göra någonting som motsvarar fotvagningen med varandra. Jag tror att det har ett budskap i det här, att vi ska förhålla oss till varandra som om vi skulle vara beredda att tvätta fötterna. Ja. Visa omsorg. Visa respekt. Visa ödmjukhet. Och framförallt på något vis försöka se vad den andra behöver. Och göra det för den. Oberoende av så här mänskliga tankar kring vilken ställning eller vem jag är, vem hon är, han är och så vidare. Utan visa omsorg. Och Jesus han tar väldigt starka ord i sin mun, han säger till Petrus, om jag inte får tvätta dina fötter så har du ingen del i mig. Och Petrus som ju all, han ville ju bäst av allt ha del i Jesus, han ville vara liksom nära Jesus, han ville vara Jesu bästa vän, eller hur? Så han blir alldeles förskräckt, som jag nu är så måste han tvätta mer än bara fötterna dräcka i det och så här. Jag tycker det är så roligt det här, den här relationsdynamiken där. När Jesus och Petrus kommunicerar. Petrus han vill så mycket och så far han åt alla håll och kanter. Det har han gjort flera gånger, eller hur? Han skulle bygga hytter, han skulle gå på vatten, han skulle... Oj, vet du vad, det här är en typ, eller hur? Men det får inte fel ibland. Men Jesus han hade inte tål på det och han jobbade vidare med Petrus. Men det hade någonting, tror jag, ändå med det här intima, nära kontakten med varandra som Jesus ville visa. Hallå, det handlar mer om konkret handling än om bara ord oss emellan. Vi är verkligen vänner. Du är min vän, jag är din vän. Så det finns någonting där vi kanske borde jobba med. Att det där att detta relationellt. Detta varandras fötter är relationellt. Det betyder att konkret detta varandras fötter. Det kanske är att vi gör någonting för en annan människa. Medvetet, avsiktligt. För att just visa omsorg om den andra. som Herren har enorm betydelse for vår relasjon. Dette andligt, her kanskje vi lett kan spåre ut, så att säga. Just det här hemskt i den här kyrkorna som vet att det här är så rent konkret och riktigt så att om inte detta fötterna så har vi ingen del i Kristus. Jag tror jag går för långt i tolkningen här. Men jag tror att det faktiskt finns en fottagning i våra relationer i församlingen som har en andlig betydelse. Och vad betyder det då kanske? Jag tror att det har att göra med att Jesu blod renar oss från all synd. Det är han som ger oss sin rättfärdighet. Men i vår dagliga vandring genom livet så möter vi saker som smutsar ner oss. Dammet lägger sig på fötterna. Och visar det på en del av vår personlighet. Får vi påverkade av det som händer i världen. Våra egna tankar, våra begär, våra allt som kommer till oss från olika håll. Det är vi utsatta för, det dammar ner oss, så att säga. Det vi behöver dagligen vara i en reningsprocess. Det är väl vårt hjärta till och Jesus kan hända våra fötter behöver väntas ofta. Och hur gör vi det här tillsammans? Det finns bibelställen som talar om det här, hur vi ska jobba med vår tro och vår frälsning genom att återkommande bekänna våra synder. Först och främst för Gud, men det finns också ibland nödvändighet med en väldigt sund, frisk vård i att vi har en gemenskap, församling med någon människa där vi får berätta om vår kamp. Vi får berätta det som är jobbigt, berätta om våra misslyckanden, berätta om våra synder och få uppleva att någon säger i Jesu namn är du förlåten. Jag tror det här är en fotvagning som är i Guds ögon väldigt, väldigt viktig. I första Johannes brev står det så här: om vi bekänner våra synder är han trofäst och rättfärdig, då han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. När har du senast låtit någon annan hjälpa dig till den inre rening? Detta konkret, detta relationellt, detta andligt. Där har vi redan tre härliga råd från Jesus. Hela det här sammanhanget där han tvättar fötterna, det var ju som sagt en kväll där de hade ett påskmåltid, tror jag. Det var det så. Och jag har en bild till här som jag tycker är väldigt beskrivande här i den här mörka kvällen. Med lite ljuslampor där på bordet. Och de sitter runt bordet och lyssnar på Jesus. Jesus har följt ett långt tal som är dokumenterat i Johannes 14, 15 och 16. Avskedstalet som heter också. Han berättar mycket viktiga saker också om sin framtid och vad som ska hända. Vad som ska hända med dem framförallt. Och jag tycker det här är en bra bild. De är extremt fokuserade på vad han säger och vad han gör. Utom ett par stycken, det var Bobbe som säkert räknar korrekt eller någonting. Jag vet inte. Vad gör till annat. Men på något sätt den här intima situationen där. Det såg naturligtvis inte ut på det här sättet. Det var helt annorlunda säkert. Men på något vis var de i ett rum. Låt i bord så åt. Och där så det här han instiftade han nattvarden. Där berättade han om sin död, sin uppståndelse. Där berättade han om den helige ande som skulle komma. Sådana här Gud har vi. Johannes 14 börjar ju här talet. Då börjar han så här: låt inte era hjärtan oroas. Det säger han på många ställen. Var inte rädda. Bekymra er inte. Det sa han gång på gång på gång. Så jag drar en slutsats att lärjungarna var väldigt bra på att bekymra sig. Det var det lätt för att oroa sig. Han behövde säga: hörni, det finns något som är bättre än att oroa sig. Vad är det? För jag tror på mig. Tro på Gud och tro på mig, säger han. Det är det som är grunden för att ha frid och inte behöva oroa sig nödvändigtvis. Hur är Jesus då? Han säger så här: min faders hus finns det många boningar. Och om så inte vore så ska jag säga att jag går dit för att bereda er rum. Det fanns ju många rum, vill säga. Och om jag en gång går och bereder plats av det så ska jag komma tillbaka och ta er till mig. Han säger så här: jag vet att ni ska komma till Dit som jag går, kommer att gå. Min far, där vill jag att ni ska komma med mig. Ni är mina vänner, jag vill att ni ska komma hem till mig. Men det är lite som ska hända grejer här först innan dess. Och för att ni inte ska bli utlämnade, hjälplösa, så det där han har vi ordnat på det här sättet. När jag fattar fader ska jag be att han sänder den helige ande, en annan hjälpare, sanningens ande. Han ska alltid vara hos er. Han ska påminna er, han ska lära er, han ska ge er gåvor, han ska ge er kraft, han ska ge er frid, han ska ge er glädje. Han ska ge er det här som ofta fattas er. Men framförallt, och här är kanske en viktig insikt som kommer med det här, så kommer vi åtminstone att kunna kruxa bort en del av de här gudsbilderna som jag nämnde här i början. Det här att se på att Gud är avlägsen och att han är likgiltig. Den har vi här med alltså, och enligt Bibeln då, avskaffa. Därför att Jesus säger, jag ska alltid vara med. Kommer bara genom den helige ande. Han kommer att komma över er, han kommer att bo i er. Han kommer alltså alltid vara så nära er att ingen annan kommer närmare, eller hur? Om den helige ande bor i oss, finns det ingen som kommer så nära som den helige ande. Vem är den helige ande? Det är Guds ande. Gud själv, vi kommer oss så nära att det inte går egentligen att skilja oss åt någonstans. Låt oss stanna lite till där kring det här med den helige ande, för jag är förtjust i några verser här. Det är kapitel 16. Han talar alltså om sanningens ande, så jag säger, nu går jag till honom som har sänt mig, alltså Fadern. Och ingen av er frågar vart går du, men eftersom jag har sagt er detta, era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger er sanningen, det är bäst att jag går bort, för om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, ty de tror inte på mig. Om rättfärdighet, ty jag går till fader och ni ser mig inte längre. Om dom, ty denna världens furste är dömd. Vi hade också en gudsbild där Gud uppfattas som auktoritär, krävande, straffande. Och här talas det om dom, Gud dömande. Det är en väldigt vanlig uppfattning i dagens läge, speciellt om man på något sätt försöka säga att Bibelns undervisning fortfarande är relevant. Det finns saker som går stick i stäv med vad som är politiskt korrekt i samhället. Och man blir betraktad som det ena och det andra med mycket trångsynt och fördömande. Om man säger det där är inte bra, det där är inte rätt. För det får man inte säga. Men här talas det då om dom. Om synd, för de tror inte på mig, alltså på Jesus. Om rättfärdighet, jag går till fader, men ni ser mig inte längre. Om dom till denna världens första är död. Okej, låt oss ta de här tre delarna. Synd. Jesus säger att de tror inte på mig. Det är märkligt uttalande. Men det visar också bara det, att egentligen så har vi svårt att greppa hela syndabegreppet. Om inte den helige ande visar oss syndens verkliga natur. Inte ens Jesus fick människorna alltid att förstå att synden höll på att förstöra deras liv. Det var många på den tiden som uppfattade, men jag är nog ganska duktig människa, jag är en ganska god människa, jag gör så gott jag kan, ska inte ännu räcka. Det var många som kom till Jesus och sa, jag har följt lagen och Bibeln och liksom alla de här paragraferna, hela mitt liv. Men du menar någonting jag måste göra. Så säger Jesus, gå bort och sälj allt vad du äger för mig. Då visar det sig den här naturens ekodelar, hur viktiga de var för den här mannen som kom till honom. I själva verket var det som var hans Gud. Han var inte beredd att lämna det. Ens för Jesus. Men många upplever, jag ska säga så här. Vi kan inte övertyga någon människa om att synd är någonting fan, någonting destruktivt, någonting dödligt på lång sikt. Det är det vi gör. Vi kan sitta och argumentera med folk hur länge som helst. Men de bara så att säga förklarar sig och försvarar sig. Och vi kanske gör precis likadant själva. i vår egen syn. Men den helige Ande kommer till oss, nära oss. För att visa, för öppna han vissa ögon som inte har sett mig förut. Och för att förstå vad det handlar om. Därför är det så viktigt att låta sig, utsätta sig för den helige Andes livbar. Det är där som livet börjar gå. Ja. Om rättfärdighet jag går till Fadern och ni vet, ser mig inte längre. Jesus var ju ett exempel på hur man skulle leva som människa i ett rättfärdigt liv. Så han aldrig gjorde någon synd. Och han handlar ju utifrån ett enormt, liksom, hur ska jag säga, omsorg, kärlek, medlidande om andra människor. Det var hans tjänst och liv präglade sig av det här. De enda han egentligen varit på så det var de själva rättfärdiga. Det är så intressant. De som tyckte att de ändå försökte så att de kunde, de som gjorde allt efter korsets alla regler, de blev han väldigt frustrerade för. De förvrängde det som Gud hade tänkt egentligen. Och sen kommer det till den här. Samma sak här, den helige Ande vill uppenbara för oss. Vad är egentligen den riktigt, det som är rätt och riktigt, rättfärdighet i Guds ögon? Det sker i relationen till den helige Ande. Och så är den sista saken, om bron till denna världen som först är nu död. Och jag har sagt det någon förut här i Betalien, men ser jag något till. Jag hade en fantastisk upplevelse på vägen till jobbet. Tänk det, i bilen på vägen till Borgo här för ett antal år sedan när jag jobbade i Borgo. Och den här versen precis, den liksom hit mig, eller den slog till mig på något vis. Så jag blev alldeles tagen. Plötsligt efter, vad blir det, 40-50 år sedan, 40 år minst, där jag har hört Bibels undervisning. Plötsligt så slog det mig vad den här texten egentligen betyder. Han är tänkt på det, jag vet inte. Jag läser den någonting riktigt långsamt så du förstår det står. Den heliga Ande ska komma och uppbevisa världen om dom. Till denna världens furste är nu dömd. Nu vet, då när jag åkte den här bilen så hade jag under en tid känt mig helt rättssäkert dömd på grund av allt jag hade gjort. Men plötsligt så förstod jag att från Guds ögon, när jag sitter och tog till Jesus, så fast Hebrun kan anklaga mig med rätta att jag har gjort något som jag ska dömas för, så i Guds ögon så gäller inte domen mig. Vet ni vem domen gäller? Det är så. Om dom till denna världens första är dömd. Det som Jesus gjorde den första påsken när han dog för våra synders skull var också en dom över djävulen som försöker förstöra allt gott som Gud har tänkt för människorna. Det var en dom över djävulens gärningar. Hans val. Inte över mig. Egentligen. Om jag säger nej till Jesus. Säger nej till hans erbjudande om syndernas förlåtelse. Så då kvarstår min dom. Den dom som mina gärningar är värda naturligtvis. Men hos Jesus finns det ingen dom. Det står så verket i Romarbrevet 5. Så finns det då ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Så förstår ni hur viktig han är? Förstår ni hur viktig Jesus är? Förstår ni hur viktig vår Gud är? Det är han som gör att domen som vi skulle ha borde fått går förbi. För det går inte verkligen och hem denna världens första. Djävulen, Guds fiende och vår fiende. Genom det som Jesus gjorde blev han dömd. Hans gärning och allt det han står för är dömd. Men inte jag, men jag är Jesus. Det är värt ett litet försiktigt
halleluja.
Precis, exakt. All right, nu ska vi ta lite snabbt här så vi kommer hem idag också. Men en sak till. Jesus han alltså visar på så många, många sätt hur han älskar människorna. Men det står också här, faktiskt inte speciellt, om jag har märkt det, att Jesus älskar sina egna. Så det är tydligen skillnad på människor och människor. Gud har skapat alla människor. Alla människor vill han frälsa. Alla människor är välkomna till honom genom Jesus Kristus. Men det var bara en del som hade en tro på Jesus när han gick här på jorden, det är fortfarande så att bara en del vågar besluta sig för att tro på Jesus. Jag vet inte varför det är så här. Men så här är det. Det är en del av vår kamp här i livet. Men den som väljer att följa Jesus, tro på Jesus, säger jag vill vara din lärjunge. De kallar han sina egna. Men han gick här på jorden, så står det så fint tycker jag här i början av vittnet. Han älskar sina egna och han älskar dem ända in i det sista. Det var inte det sista Jesus, men det var liksom en beskrivning av liksom, att trots allt de gick igenom, allt de gjorde, lärjungarna som sprang åt alla håll och övergav honom, Petrus som förnekade honom, romarna som spikade fast honom på korset, allt det där hindrar inte honom från att älska dem. Det stoppar inte hans kärlek. En sån Gud har vi. Han är inte auktoritär. Får ni Jesus att bli auktoritär? När ni läser om Jesus i Bibeln, blir han auktoritär? Det är mycket skarpt han säger ibland, absolut. Han svävar inte på målet, om synden och om allt det här som han så säger tog tag i. Han var mycket skarpt, men han var samtidigt enormt medlidande, medkännande, varmhärtig. Och inte en enda, därför jag kan säga med stor tillförsikt, inte en enda av hans lärjungar kände sig tvingade, eller blev tvingade att följa honom. Nej, ingen tvingades att följa honom. Så ska det inte vara idag heller. Allt bygger på frivillighet. Och det var lite fram och tillbaka, nu vet ni hur det är lärjungarna, ni vet hur det var det själv. Det var väldigt fram och tillbaka, men aldrig har Jesus tvingat dig. Det finns en del uppfattningar om Gud som kan kännas tvingande. Och vi tror att det förväntas saker och ting som kanske inte Gud förväntar oss. Men Gud kommer inte in och tvingar dig. Du får fritt vända honom ryggen. Det var på ett sätt, men så är det. Han har gett oss den här otroliga friheten och ansvar för våra egna liv. Att vi själva måste besluta, vill jag vara Jesu lärjunge eller inte. Det är det här som är samtidigt är så fantastiskt att Gud ger oss den här friheten. Det är så fruktansvärt allvarligt hur vi sedan hanterar det och använder oss av den friheten. Johannes 17 då, slutet av det här talet som han håller här i den här salen, så börjar han be för sina egna, för sina lärjungar. I den 9:e versen säger han så här: jag ber för dem, alltså för de här som är här, som, han har, som Gud har gett åt honom, lärjungar som var med honom där. Jag ber för dem, det är inte för världen jag ber, utan för dem som du har gett mig eftersom de är dina. Vers 14. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem eftersom de inte är av världen, liksom inte heller jag är av världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Helga dem i sanning, ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig i världen, så har jag sänt dem i världen. Och vers 26. Jag har gjort ditt namn känt för dem, och jag ska göra det känt för att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. Vad handlar det om? Vad handlar relationen med Gud om? Det handlar om kärlek. Finns det något egentligen annat? Det är kärleken som viljan att göra någonting gott kommer fram, eller hur? Om jag älskar någon människa så vill jag den väl, och vill jag göra någonting gott för den, eller hur? Hur enkelt? Det är inte bara invecklad teologi det här. Gud är kärlek, han älskade Jesus, och Jesus älskade lärjungarna, och de älskade honom, och det vill han, det här ska fortsätta. Att min kärlek ska vara i dem, Guds kärlek ska vara i alla. Det är så otroligt fantastiskt löfte det här till människorna. Om du finner Jesus, så finner du kärleken i livet. Om du finner Jesus, så behöver du inte oroa dig. Ja, visst kommer det mycket som vill oroa dig. Men egentligen så handlar det om, ska jag tro på oro, eller ska jag tro på Jesus? Det är vad gör vi varje dag. Gör vi varje dag. Testa fast. Litar jag på Jesus, eller är jag rädd för det här som oroar mig? Vi kan inte aktivera det där. Pröva det imorgon fast. Vad är det som oroar dig? Och vart tog din förtröstan på Jesus? Tror du att Jesus klarar av det här? Så det är så här. Människor har lika många uppfattningar som de etiska andra. Alla har sin egen uppfattning om Gud. Men ska vi få tag i en riktig uppfattning om Gud, så är det Jesus det händer. Det är Jesus som uppenbarar hur han Gud är. Eller hur? Jag hoppas att ni har blivit klart med det här. Att för hela livet så Jesus gjorde här på jorden. Så det var liksom att bevisa att Gud bryr sig. Gud bryr sig om dig som är prostituerad och ska stenas. Jesus bryr sig om dig som är publikan och har sålt dig till marknadskrafterna och tjänarna och ockupanterna. Han älskar dig. Han älskar dig som är en fattig fiskare och inte vet så mycket. Han älskar dig som är högt lärd, sitter bara i de här universitetsnivåerna någonstans och berättar om Gud kan. Han älskar dig också. Det var det som Jesus, liksom han, det har handlat bara om det. Och så säger han så här, okej, nu har jag gjort någonting med det. Nu har jag visat för er det här. Nu vill jag att ni ska göra samma sak. Som Fadern har sänt mig till världen för att demonstrera hans kärlek till alla människor, så sänder jag er till världen. Han säger, det kommer inte bli rätt. Det kommer bli tufft. I världen får ni lida. Men tro på mig. Tro på mig. Och jag är med alla dagar. Så finns det något mer dynamiskt, något mer spännande, något mer underbart än att tro på Jesus? Berätta det för mig. Jag har inte hittat det nämligen. I så fall. Nej, jag tror det finns heller. Så, vad har vi lärt oss idag? Vi har lärt oss att Jesus är en ganska fantastisk Gud. Som sitter med sina egna och berättar för dem vad som ska hända. Som talar om att de ska få en hjälpare, de ska bo i dem och vara med dem varenda dag. Och ge dem det där som de inte har själva. Och vi vet om Petrus, han den här spelarvinkeln som skiter i allt eftersom vinden blåser nästa bygden i början. När han blev fylld med den helige ande så förändrades han. Han var fortfarande lika dynamisk och lika... Jag kan tänka mig att hans naturliga förmåga att vara lite impulsiv och lite så här. Det fick som blomma ut också, men det fick som också lite starka när han vågade ställa sig inför hela folkskara och predika om Jesu uppståndelse. Med resultatet att massor av människor kom till tro på Jesus. Han fick sedan nog prövas och möta allt möjligt. Han fick lida för mycket för Jesus skull. Det var det värt. Det var det värt. Han hade Gud inom sig. Vi tar det här en gång till, det här från 13 kapitlet. Sista frågan. Förstår ni vad jag har gjort med er? Ska vi gissa när lärjungarna hörde den frågan? Hur många förstod vad han hade gjort med dem? Ja, alltså de hade ju sett de rätta fötterna. Ja. Men vad betyder det? Jag skulle tippa att de flesta insåg att de kanske inte förstod så mycket, men de förstod det att man ska visa omsorg om varandra. Man ska liksom inte göra en extra grej för någon annan. Även om det alltid är så kul att tvätta någon annans fötter. Är du? De kan vara hur som helst med de fötterna. Det finns någonting i den där omsorgen vi visar för varandra som är roligt och inspirerande. Förstår ni vad jag har gjort? Ni kallar mig herre och mästare och det med rätta. För det är att vi sjunger sånger om Jesus som vår herre och mästare och frälsare. Vi tackar honom för att han är det. Då säger han så här. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Märker ni där? Det finns en liten skärpa i hans resonemangen. Om nu jag gör det här med er, då är ni skyldiga att göra det med varandra. Det är så viktigt för Jesus att lärjungarna inte försummar relationen med de andra. Inte börjar bli höga i korken över alla sin kunskap om Gud och alla sina, liksom, vad de kan göra. Det viktigaste av allt var att bevara en god relation, en nära relation med varandra, där man ömsesidigt visar varandra heder, ödmjukhet, respekt, kärlek, sanning i relationen. Eller hur? Jag tolkar det på det sättet. Men han tar till ett sånt ord att du är skyldig att tvätta din nästas fötter, eller varandras fötter, och tala till sina lärjungar, församlingen, de kristna, de troende. Ni är skyldiga att tvätta varandras fötter. Så var det ju inte för att han igen skulle sätta ungefär en lagparagraf. Så här ska ni göra, gör ni inte här så hamnar ni i helvete. Utan det handlar ju om att se, det här är så fruktansvärt viktigt. Så det här liksom kommer nästan före många andra saker. Se till att ni tvättar varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag gjort mot er. Vad har Jesus gjort mot dig? Vad kan du göra av det för någon annan? Det är väl frågan, eller hur? Har Jesus gjort någonting för dig, så ska du göra samma sak för någon annan. Och vad kan det betyda för dig? Kan jag säga? Det kan betyda olika saker, eller det betyder olika saker för oss alla. Men Jesus har gjort någonting för mig. Det ska jag i min tur göra för någon annan. Tänk på det. När ni vet det här saliga är ni om ni också gör det. För det här är en bra poäng, en avslutningspoäng här. Det är så mycket vi vet. Oj, oj, vad vi har lyssnat till predikningar och vi har läst Bibeln själv. Och vi vet mycket. Men inte vi alltid så saliga ändå. Och då undrar jag om det hänger ihop lite med det här. Men vi vet. Men vi gör inte. Kommer inte till den här saligheten, glädjen, inspirationen, den liksom, den blir tillstoppad, en propp i hålet, eller hur? Men saliga är ni om ni också gör det, okej? Det är så invecklat det här, eller hur? Kommer till avslutningsknorren här då. Nästa vecka är en konkret sak, en uppmaning, uppmuntranden, ett råd, ja, ett tips. Okej? Okay? Ni vet vad jag tänker säga. Jag sätter mig i den då. Så här. Tvätta någons fötter i situationsbordet. Vill du tvätta någons fötter helt konkret? Så gör det. Det skulle vara en överraskning för den som blir utsatt för den goda gärningen. Varför inte? Testa. Men jag tänker så här. Du möter många olika människor under veckan. För vem av dem, eller kanske för alla, kan du göra någonting som visar den här människan att du bryr dig? Du tycker den här människan är viktig. Du vill göra någonting som känns gott. Du vill hjälpa den här människan. Du vill trösta den här människan. Du vill uppmuntra den här människan. Du vill gå till butiken med den här människan. Du vill göra någonting. Så den här människan blir glad. Okej? Okay? Eller det finns någon som behöver få lätta sitt hjärta. Som behöver få berätta om kampen. Är du beredd att ge tid för den här människan? Och låta reningsprocessen ta plats. Tvätta någons fötter. Tvätta varandras fötter. Det var Jesus som sa det. Det är inte jag som säger det. Så det där han skyller in på mig. Men jag tror att den här bibeltexten så har vi fått tag i den här tanken. Jesus gjorde någonting med sina lärjungar som han faktiskt sa att de skulle fortsätta göra. Därför gjorde de det helt konkret, tror jag. Men det handlar också om den här inre dynamiken, den här relationen. Och det handlar också om att få jobba med sin inre rening. Därmed så kan vi punkt. Kom ihåg under veckan att tvätta någons fötter.